Gå in på Acast Plus och stötta Storfräsarpodden så att vi kan berätta mer om våra tragikomiska, härliga, fantastiska liv. Så att gå in där och stötta oss så är ni, ja, som ni vet, storfräsare.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Då har den karatekunniga kampsköldpaddan dragit en roundkick på mitt ena knä och det betyder att Storfräsarpodden är tillbaka. Jag heter Mackan Edlund.
Och jag heter Peter Karlsson.
Vi sitter här och tittar ut över en hel kontinent kan man säga.
Ja, faktiskt. Det gör vi.
Det regnar lite försiktigt men vi är ändå ute.
Ja, och vi sitter ganska varmt och skönt här.
Ja, det är ja. En sån här dieselvärmare tänkte jag säga. Men vad heter det? Gasolvärmare precis bredvid oss.
Ja, faktiskt.
Väldigt nära ett plasttyg. Ja. Så vi får se om vi helt plötsligt börjar skrika här.
Det känns som att det är en viss risk för brand. Men det kommer ju bara bli mer underhållande så det gör ju ingenting.
Och du har mössa idag.
Ja.
Har den säsongen börjat nu? Det är ändå augusti känner jag.
Ja, men jag satte på mig den för att jag tyckte mest för att jag tyckte jag såg lite cool ut.
Aha, ja. Du hade ingen så dålig hårdag.
Nej, jag har ju inga dåliga hårdagar för jag har inget hår.
Det var bara bra.
Du, jag måste berätta, först och främst ska vi berätta att numera, och det här är ju en uppmaning till alla som lyssnar, för annars blir vi ju förbannade. Numera finns Skitsamma
låten
som på Insta, så man kan använda den i stories.
Ja.
Och därför vill vi ska ha en tävling. Okay. Med den som gör ballaste storyn med Skitsamma låten. Och det gör att då måste man måste spara den och skicka den till oss. För annars försvinner storyn och då kan vi inte döma.
Nej,
man måste spara den som en film och skicka den till oss. Och så ska man lägga ut den och så ska man tagga oss och så ska man använda vår låt. Och den som gör ballast story vinner en back storfräsa bärs.
Får man göra det?
Jag vet inte. Man vinner själva skalet och så är det tomt fast vi blinkar med ögonen samtidigt.
Ja, det är dumt eftersom vi har ju en polis som sitter bredvid oss.
Jag tänkte inte på det. Vi återkommer med pris.
Priset låter vi vara osagt.
Det kan vara en plakett, en liten pokal.
Ja.
Men vi ska ha en sån tävling i alla fall.
Ja.
Vi går ut med den på Insta sen.
Ja, coolt. Skitsamma finns alltså på Instagram och på TikTok.
Och överallt.
För vi unga som
har. Och Spotify. Och Kinch och Lynch och Grinch.
Lägg in den på era spellistor.
Och glöm inte. Det finns på Grindr.
Finns den?
Ja.
Hur fan vet du? Okej. Okej. Vad chockad jag blev. Det kändes oväntat. Okej. Och sen så glöm inte ölen också. Köp Storfräsarlager. Finns i varenda systembolag i hela Sverige. Beställer den såklart.
Ja, om man beställer.
Oj, annars ramlar en palm inte. Där. En juckapalm. Skitsamma. Vi har ju faktiskt en gäst idag.
Ja.
Det här är alltså en snubbe som är född i Sverige. Uppvuxen i Afrika. När man bestämt Tanzania. Vi känner honom som Tobias Fågelqvist. Ni känner honom kanske som en superriktig influencer. Under namnet.
Inspiratör kanske mer än influencer.
Ja, men det här är ju en riktig, alltså någon som influerar.
Ja, men influencer, då tänker jag på folk som försöker sälja badkläder och liksom så här chokladdryck.
Okay.
Inspiratör är nog snarare rätt ord. Vi får höra vad han själv säger.
Ni känner honom säkert under namnet Afrikapolen. Välkommen till Storfräsarpodden!
Ja, men tack.
Vad vill du att vi ska kalla dig? Tobias eller Afrikapolen?
Ni kan säga Tobbe.
Oh, det blir bra. Det känns naturligt. Afrikapolen är så här jättekonstigt.
När jag bara tittade på rubriken vad du hette på Insta först, så tänkte jag så här, okej, nu kommer vi få sitta och höra på någon säljpitch här på någon jävla poolföretag. Men det var ju inte riktigt så.
Nej, det är det sista det är. Ja, men jag fastnade för det du sa, det här inspiratör är nog fast i en rätt ord.
Ja.
Det är, jag gör bara min grej. Ja.
Har du funderat på att göra en så här talarturné? Åka till mellanstadieskolor runt om i Sverige?
Kanske målgruppen har inte riktigt klart med, men, men däremot så funderar jag faktiskt på att börja berätta om mitt liv och min story.
Och det är din story, det är väl på grund av den vi sitter här?
Ja.
Ja,
du får väl liksom så här, om vi lägger ifrån oss mickarna och så bara sätter vi timern på 25 minuter och så kör.
Men en grej som är lite intressant här innan vi sparkar igång. Vi har ju haft våran vän Daki Savic med i podden massa gånger, och han pratar ju serbiska, va?
Ja.
Och Peder på serbiska betyder alltså supergay.
Ja, nej, det betyder bög, betyder ja. Ja, exakt ordagrant bög betyder.
Och då tänker jag, eftersom du då är uppvuxen i Afrika och kan prata swahili,
finns
det någonting som, vad betyder Peder på det språket? Finns det något?
Mzenge.
Mzenge.
Kan du heter språket swahili?
Ja.
Är det något klickljud med där?
Nej, det är det inte.
Fan, men alltså, jag hade hoppats höra lite äkta klickljud.
Men det kommer du få höra, för min farsa är faktiskt född i Sydafrika.
Ja. Jag älskar sydafrikansk dialekt. Det är den coolaste dialekten på engelska någonsin.
Då finns faktiskt, min farmor pratade Zulu flytande, och jag lärde mig en mening med väldigt mycket klickljud som jag har haft som lite som ett partytrick. Och det är grodan hoppar över vägen.
Och fy fan vad jobbigt att prata.
Grejen att vi kan inte kolla upp det här heller.
Så det där kan ju vara precis
det, vad fan låter, det där skulle kunna vara jag på en fest. Ja. På en förfest. Ja. Ja, men det betyder
checka chili med tre sked.
Ja, exakt.
Men det är det enda jag kan.
Ja, okay.
Men det låter jobbigt att göra klickljud.
Ja, förmodligen.
Man måste väl slutna då.
Ja, förmodligen.
Jag antar att man kommunicerar mindre med i de länderna. Nej, för det är så jävla jobbigt att prata.
Ja, det känns som de smyger mycket i djungeln. Och sen,
Men faktum är att det är ett ganska, alltså de här afrikanska språken är ganska smarta. Jag pratar ju swahili. Deras ordbok är ju så här tunn. Ja, nu ser inte ni det.
Ja, men alltså, ungefär 1,5 centimeter.
Ja, medan engelska ordlistan är ju liksom 4 gånger så tjock.
Ja.
Så skillnaden, på engelskan har ju flera ord för samma betydelse, och så är det tvärtom på till exempel swahilin. Mitt smeknamn är ju fågel, och det är ju ndege på swahili.
Ndege,
det betyder fågel. Men det betyder också flygplan. Ah, och det är ganska logiskt.
Ja, ah, det är kopplingen på
i vilket sammanhang man använder ordet
ndege. Jo, men om du vill säger till mig på swahili då, så här, jag säger, och jag såg en ndege idag, och då ska du säga, jo, men är det en ndege eller en ndege? Var det en ndege eller en ndege? Jag vill veta om det var en ndege eller en ndege.
Det var en ndege.
Hur fan ska du förklara det för mig då?
Ja, men man får göra då ljuden kommer in.
Ja, då gör man så här, ja, just det. Flaxljud eller Ja, men dubbla ord med dubbla betydelse är ganska svårt. Eller när man försöker lära sig andra språk i alla fall.
Kanske när man i lärodelen, men sen när man liksom väl är där och pratar och liksom, då faller det sig naturligt.
Ja.
Ja.
Ja, jag jobbar ju med en tysk kvinna en gång när jag gjorde en säsong i Sankt Anton. Och hon kunde ju typ boy och girl på engelska. Och jag kunde ju typ scheisse mackan på tyska. Och ändå lyckades vi ju jobba flera timmar varje, eller fem dagar i veckan när man jobbar. 6 dagar i veckan. Och jag tyckte att vi hade värsta konversationerna varje dag. Men det var ju verkligen så här. Ja, men hon bara, du vet, Staubsauger. Jag bara, vad snackar de om? Och det betyder till en dammsugare. Men du vet, innan jag fattade det. Jo, men jag fattar inte. Jag var ju 12 eller någonting när jag flyttade dit.
Hur kommer det sig att du hamnade i Afrika? Du är född i Sverige.
Jag är född i Sverige.
Mm.
Den är så lång, men jag ska göra den otroligt kort. Född i Uppsala, flyttat till Skara 2 år, flyttat till Jokkmokk 6 år, norr om polcirkeln. Gick första klass, sen flyttade vi till söder om ekvatorn i Tanzania.
Varför det? Vad gjorde dina föräldrar?
Mamma och pappa var missionärer nere. Farsan var prälle och morsan barnmorska.
Åh jävlar, det hette missionärer alltså på den tiden också. Det kanske
heter
det fortfarande.
Det heter det nu också. Det heter det nu också.
Jävlar. Ja. Jag trodde det var så här utdött yrke.
Ja, men det känns som, som så här, det känns ju som 1911.
Ja. När man säger missionär, nu kommer missionärerna.
Ja, det 1987 heter likadant.
Ja, jo, men det känns, man ser bilderna framför sig.
Då kommer jag på en fråga direkt. Har du pratat med dina föräldrar om i vilken ställning du så att säga kom till? Var det i missionären?
Det var
som de flesta frågar i sina föräldrar.
Jo, men eftersom de var missionärer. Jag tycker det är en naturlig fråga.
Ja, helt självklart.
Ja, så oavsett ställning så var det missionären.
Ja, precis. Oavsett ställning så kallar vi den missionären. Ja, då har du fan rätt.
Fan, vad du är fan on fire då. Grindr och missionär.
Ja, jo, men jag är alltid där. Jag är
det är en prästson vi pratar med här. Det är inte, kanske inte vi pratar om sånt. Okej, berätta. Ni flyttade alltså från Jokkmokk till Tanzania.
Mm.
Det är ju en ganska saftig resa. Hur gammal var du då?
Ja, men jag var 7 år när vi landade ner i Tanzania.
Jag tyckte det var jobbigt när jag skulle fylla 6 när jag flyttade från Stockholm till Linköping.
Ja, men det var det. Jag sa ju det. Man ska inte jämföra resor och prestationer.
Nej, men jag tyckte det var lite såhär, vad fan, alla mina kompisar och vad händer nu?
Ja.
Men det
är ensam barn eller syskon?
Nej, jag har flera faktiskt. Jag har tvillingbror och 3 yngre syskon.
Okej. Okay.
Var alla med?
Den sista syskonet kom där nere.
Okay. Ja.
Men hur fan kändes det då?
Nej, men alltså, vad fan, det var ju bara att hänga på. Sen så visste man väl inte riktigt så mycket hur det skulle vara. Sen så, det var ju 87, så att Tanzania var ju ett av världens fattigaste länder. Det fanns ju noll infrastruktur.
Tanzania, jag trodde det var ett av de bättre inom situationstecken länderna i Afrika nu. Det kanske inte är.
Ja, nu är det så här, de har ju varit förskonade, de har inte varit koloniserade, de har liksom sluppit krig.
Och de har massa turism, tänker jag.
Att ja, det har de. Ja.
Men de är Kilimanjaro ligger där, va?
Ja.
Ja, precis.
Och den där, vad heter den? Serengeti.
Ngorongoro och kraten och Serengeti.
Ja.
Just det. Det känns som att det är till Tanzania man åker om man vill liksom stå på en sån här safari-bil och kolla på
Östafrika. Duffrar.
Va?
Det ligger i östra sidan av Afrika.
Ja, jag vet.
Ja, men jag visste inte det.
Men det är exakt där det ligger. Längst ner där.
Ja, strax ovanför Madagaskar.
Och då var det bara in i en afrikansk skola. Det finns väl inte svenska skolan där nere, antar jag. Eller var det
Det fanns, alltså Tanzania är ju, jag kommer inte ihåg, ungefär 3. Alltså det är bra, några gånger större än Sverige. Mm. Så det är ett stort land. Men det fanns bara 2 skolor med svensk undervisning. Och då var ju internatskolor.
Okay.
Så den ena av dem hamnade vi på.
Och men det fanns med svensk undervisning? Eller?
Ja, men det var en multinationell internatskola. Ja, okay. Med undervisning mestadels på svenska. Men så bodde man ju där med flera olika nationaliteter av barn.
Ja, så för det fanns liksom vita barn där också?
Ja, fan. Det gjorde det. Alltså det var ju som man samlade upp barnen till de som jobbade där på de här skolorna. Sen tror jag att så här, SIDA och andra organisationer hade kanske privatskolor och så. Men det här var ju liksom de skolorna som...
Heter syran på en burk i bakgrunden?
Ja, förmodligen.
Jag har en underbar bulldog som heter syran här som springer runt. Och
det, det är inte så att han har en syster som har helt plötsligt tappat åt... trycka i burkar i munnen. Bara...
Förmodligen en ölburk, för att det tycker jag om.
Ja, det får man ha. Om man bygger så som du gör, då får man fan dricka öl.
Ja, fortsätt.
Nej, men alltså, jag hamnade där och det var alltså, nu i efterhand så fattar jag rent objektivt att jag hade en ganska liksom intressant uppväxt, men jag som levde i det fanns ju en annan sida av det. Och det var ju den här ensamheten liksom. Jag var ju lämnad där vid 8 års ålder.
Lämnad?
Ja, men alltså i skolan, och så kom vi hem på lov.
Är det sant?
Så vart var dina föräldrar? Var inte de där?
Nej, de bodde i en annan del av landet.
De bodde på en resort.
Fan, hur jobbigt. Ja, vad fan. Ja, men som 7-8-åring. Man måste ju vara jätte... Så här, vad har jag gjort för att förtjäna det här?
Man tar med sig sina barn ner till Afrika och så lämnar de på en internat och drar vidare själva.
Ja, men det var väl den generationen, antar jag.
Shit, alltså.
Att,
vad sa du? Runt 80... När var det här?
87.
87?
Ja.
Helvete.
Så,
men då hade du dina syskon där?
Nej, min tvillingbror var där.
Uh-huh.
Men mina småsystrar var ju yngre, så de var ju inte i skolålder.
Okay. Så var du och brorsan, och sen så var resten av familjen helt borta?
Ja.
Oh, jävlar.
I ett främmande land?
Ja, i ett främmande land.
Hur länge var du där?
Jag blir typ förbannad på dina föräldrar.
7 år?
Ja, men det har jag också varit. 7 år.
Oh, jävlar.
På den skolan?
Ja.
Inte konst...
Var de kvar i Afrika då? Eller åkte de hem till Jokkmokk eller?
Nej, men de var kvar hela tiden. Men vi kom hem på jullov och sommarlov och vissa ja, men längre lov. Om det blev till exempel påsk eller sportlov. Men sen var man där hela tiden.
Men har du pratat med dina föräldrar om det här i vuxen ålder?
Ja, jag har gjort några försök. Men ja.
Men de förstår inte heller. Att så här... Vad fan,
det där var bara... fan lite oskönt gjort. Så här, ja. Har du försökt lägga fram det så? Du, den här grejen när ni lämnar mig på internatskola i 7 år i Afrika. Lite halvt oskönt. Ja. Eller?
Ja, alltså grejen är så här. Det finns, jag har bearbetat typ det mesta i mitt liv. Men just den biten med föräldrarna, den är så här, det är, jag har inte...
Är det lite öppet sår fortfarande?
Ja, men jag har inte kommit dit.
Så vi ska inte sitta och skämta om det så jävla mycket?
Absolut
kanske.
Kan vi skämta om det, men jag känner att jag har inte... Det kanske låter konstigt, men av respekt för dem så känner jag att, så här, att jag kan inte ge svar varför de gjorde som de gjorde. Nej, jag har inte dem själv, så att jag är en väldigt respektfull
nej,
person.
Du ska ju inte stå till svars för vad de...
Nej.
De hade säkert kanske ett helt...
Nej, men det enda du kan berätta, det är dina känslor
kring
det.
Ja, men exakt. Ja. Absolut. Ja. Så, och där har jag jobbat. Och det har format mig. Det och min militärtjänstgöring, det är de två... händelser i mitt liv som har format mig absolut mest.
Ja.
Men att, din brorsa då, hur, har han, är han på samma nivå som dig eller har han tacklat det annorlunda? Även fast ni är tvillingar så kan det ju skilja sig åt.
Alltså vi är ju totalt olika varandra. Ja. Dels så ser vi helt olika ut och så har vi helt olika intressen. Han har väl kanske mera, om man ser den här normen av hur människor ska vara så har han lyckats betydligt bättre än vad jag har gjort. Han har varit så här gift i 18 år och 3 barn och liksom så här haft ordning och reda på sitt liv hela livet.
Uh-huh.
Men jag... Nej, han ljög faktiskt när han mönstrade. Han sa att han hade 3 punkkulor för att slippa göra lumpen och det lyckades han med.
Och du sa att du bara, jag har bara en stor.
jag sökte det bästa, eller det jag tyckte var svårast att komma in på. Och körde den biten liksom.
Jag sagt också det svåra. Jag sa när jag skulle mönstra. Jag vill göra något tufft. Om jag ändå ska göra lumpen vill jag göra något tufft. Och de bara, nej det får du inte. Du ska vara den här. Så jag fick bli pionjärsoldat. Väldigt mycket skratt på det tyckte jag.
Men ja, jag fattar ju att det är någonting som inte lämnar en direkt i första taget.
Nej, alltså jag vart ju formad jäkligt hårt där nere. Jag menar, det är ju en annorlunda uppväxt.
Ja, men hur är den miljön då? Är den liksom jämförbar med att vara här? Eller är det liksom, hur är människosynen liksom i största allmänhet?
Ja, men människosynen just i Tanzania är väldigt vacker skulle jag säga. Mm. Det finns kärlek. De kan slakta sin sista höna som de äger bara för att de får gäster som är viktiga.
Ja, ja.
De har ingenting, men liksom vänligheten... I Sverige om man säger hej på bussen då är man ju fan dum i huvudet. Vad är det för psyk? För så ringer man snuten så kommer det bli en EPT-47 på det. Men där nere är det så här, om du inte hälsar hej, hur mår du? Hur mår din farmor? Hur mår din mormor? Då är det konstigt om du inte gör det. Så att människor, just i Tanzania men jag vet inte varför jag...
Och det går uppåt i samhällsskikt också liksom. Ja, det gör det.
Men så som vi bodde, det var ju så här, det fanns ingen el, ingen vatten, ingen telefon, ingen tv, det fanns ingen infrastruktur.
Det var inte, vad fan som, gjorde det var ni inte då? Som den här, vad heter den där kungens barn går hela tiden. Där alla rika brats går, som sen blir idioter Sigtuna. Allihopa. Är det Sigtuna det?
Ja, det var inte riktigt så jag bodde.
Det var inte riktigt så.
Men vad fan gjorde du och brorsan då? På...
Nej, men varje lördag så, det fanns en i den här byn som hade lokalinvånare som hade pluggat på ett universitet i Tyskland. Och han hade fått en tv, en dieselapparat och en VHS-bandspelare. Och det är en videobandspelare för de som... Det är 2021.
Ja, men exakt.
VHS-bandspelare.
Det är som en DVD-spelare för de som är lite äldre.
Men där var det varje lördag så hade vi film. Fick vi se en film. Och det var liksom, man längtade ju hela veckan till det där. Ja. För då fick man även se en glödlampa liksom. Och
var det
då,
samma film hela tiden?
Det var ju James Bond-serien och sen var det även Indiana Jones. Sen
det började var ju
man,
bra.
Sen bra började material. Man börja om på dem och kolla på dem igen. Ja, ja, ja. Men Indiana Jones var ju en stor favorit. Så att, med svar på din fråga där, vad man gjorde. Vi var ju sjukt inspirerade av honom.
Så att vi började in lianer och
grejer. Ja, men lite så. Vi byggde ju kojor. Nu har inte ni varit inne i mitt hus, men jag har ju en pytonorm som på väggen där som är 4 meter lång. Den tog jag ju när jag var 9 år.
Åh, jävlar! En död hoppas jag.
Jag hoppas den var död, den jäveln.
Nej, vi dödade den.
Ja, 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 men bra. Alltså, jag vill inte gå in och så får ha någon jävla terrarium där inne.
Men vadå, så istället för att kasta snöboll i Jokkmokk på varann så gick ni ut och fångade ormar?
Ja, men grejen var just med den, alltså jag fångade väldigt mycket ormar och blev väldigt bra på det. Och då blev man lite hjälte i byn, för de är livrädda för ormar, för blir de bitna så dör de ju, för de har ju inget ser dem. Men det hade ju vi.
Ja, men vad pytonormar är väl
inte? Nej, de är inte giftiga, men de...
Men det finns de här brun, vad heter de? Vilken är den giftigaste ormen den är?
Ja, men Puff,
ja, just det.
Den är ju en av, och sen har du Puffäder.
Ja. Och den går inte undan heller. Det är väl den som rullar ihop sig bara och ligger kvar. De flesta ormar slingrar iväg när man kommer.
Den hugger liksom bak. Det är en stor jäkla muskel, så att den liksom, ormar överlag kan inte hugga bakåt.
Det är de som är kraftiga som fan.
Men de kan egentligen inte heller hugga bakåt, men det de gör är att de vrider kroppen så att de kan hugga bakåt. Men sån har jag också tagit. Nej, men som sagt, jag samlade på ormskinn och apor.
Apor får ju inte lika många så här pluspoäng av mig av.
Nej, men...
Var det snälla apor eller var det elaka apor?
Det var ju såhär, bushbabies, de var jäkligt obehagliga.
Eller apor är ju inte så jävla snälla.
Ja, men... jag älskar ju djur. Alltså, jag är en stor djurvän. Men sen,
förutom att du dödar dem.
Under min uppväxt, jag kan inte... Jag får skylla, det är preskriberat.
Ja.
Jag skulle inte göra det idag, men alltså, det var ju vi latchade ut i bushen. Det var det vi gjorde. Och,
jag älskade apor tills jag såg någon dokumentärfilm på TV där en babian sitter och äter på ett levande inte rådjur är det ju inte, utan vad heter de där nere? Antilop, bebis. Brydde sig inte om att ta livet av den eller någonting. Han liksom satt och började tugga på arslet typ medan den levde.
Sen
gillar jag inte apor längre.
Apor känns lite äckliga.
Ja, de gör lite vad fan de vill.
Och de mördar, dödar varandra,
döda varandra
och de kastar ner varandra.
De är inte så jävla charmiga som de verkar på National Geographic alltså.
Men vadå, så man kan säga så här då, du är inte mörkrädd?
Nej, alltså mörkret, jag var mörkrädd när jag var liten, men sen jag har ju lärt mig att mörkret är ju faktiskt jäkligt fiffigt, för det är ingen annan som ser den. Då blir man vän med mörkret, så är det ju en styrka. Sen har jag jobbat utomlands också i länder där det är ganska farligt. Och då är ju mörkret väldigt bra.
Ja, jag brukar säga till mina söner att mörkret är, på natten, det ser ut exakt som på dagen, bara att det är mörkt. För att de inte ska bli mörkrädda. De har aldrig riktigt fattat vad jag menar. De bara,
nej, det fattar faktiskt inte jag heller.
Nej, men det ser ju exakt ut så här, bara att det inte är ljust. Och då är det inte lika farligt.
Men kände du redan när du var där att det här är något som är lite skevt? Eller var det liksom någonting som du kom på sen när du var 18 och var hemma igen, tänkte jag säga. Nu vet jag inte om du var hemma igen när du var 18, men alltså, förstår du vad jag menar? Eller satt du med den känslan där nere 10 år gammal, att vad fan gör jag här?
Nej, men det var så här, jag hade ju ett extremt stort behov av kärlek och närhet.
Men det har alla barn ju.
Togs ifrån mig, så att, och sen är jag väldigt lojal, så att de första 4 åren då satt jag varje natt och längtade hem och grät. Mm. Varje natt grät jag.
Fan vad sorgligt.
Och så tittade jag på ett berg som det var enda vägen ner till byn, och för att se om jag såg några billyktor.
Åh, fy fan.
Men de kom aldrig, och så hade jag en liten garderob som jag brukade sätta mig i där jag satt. Och då kändes det lite bättre, och sen somnade, och så upprepade jag det varje dag.
Och dra åt helvete.
Och anledningen till det var egentligen
att
efter 4 år så skulle vi åka hem. Det var det som var planen. Så jag hade liksom så här, okej, om 4 år så är det över. Men sen förlängde de 2 år. Och det var så här kraftfullt svek.
Fan, jag
kände
jag
så här.
Jävligt provocerad av det här.
Då kommer jag ihåg, jag kommer ihåg det. Jag satt i garderoben och så fick jag reda på det.
Men sa de 2 år då?
Ja, det är så här, vi har förlängt 2 år.
Ja. Får jag fråga en jävligt personlig fråga, men när ni väl träffade dem, dina föräldrar, var det liksom kärleksfullt och härligt då? Eller fanns det ett avståndstagande från dem då? På något, förstår du vad jag menar?
Absolut. Och det
är en superpersonlig fråga.
Ja, men... absolut. De har, när vi har träffats så har det bara varit liksom bra. Det har varit kärlek, det har varit omtanke, det har varit så här, det har bara varit bra. Men den här delen har de tänkt på ett annat sätt.
En liten tankevurpa.
Ja, men jag får ju ont i magen.
Jag får skit ont i magen
av det
också.
Att jag får lite tårar i ögonen. För jag känner att jag skulle inte kunna... mina barn är ju exakt den åldern. Att jag skulle inte kunna göra det. Och jag vet ju Om man säger att man ska komma hem en tid och sen så blir man en timme sen och på grund av trafikköer, så kan ju de vara jätteledsna. Mm. Så här, åh, jag längtar efter det, vad händer? Du vet. Mm. Och då liksom 2, 4, 6 år. Mm. Alltså vilken jävla... Ja, det måste ju byggas så mycket... Ja, både pann... Och sen kan jag ju förstå att dina föräldrar trodde ju säkert att de gjorde något positivt.
Ja, men alltså, man kan ju för såhär, higher sake eller vad man liksom
säger. Ja, men exakt. Plus att de var ju ute, de var ju missionärer och barnmorska. De gjorde ju säkert vad de tyckte var superviktiga grejer. Mm. Och då är det så här, men de har det bra där och vi måste hjälpa dem här i den här byn.
Är du själv religiös?
Jag har en tro, har jag. Ja. Men den håller jag för mig. Men jag har tagit avstånd för att det är ingenting man ärver, utan det är ett val för mig.
Exakt. Ja.
Sen så tror jag inte att jag lever som en klassisk kristen person.
Jag är så här, jag har inga fördomar mot människor som har tro. Jag har mina åsikter om tro, men jag skulle mina barn vilja... Fine, men jag har inte döpt dem och jag har inte liksom tvingat in dem i någon konfirmation. Men skulle de vilja göra det själva? Fine. Absolut. Ja. Döp dig om du liksom har den tron. Men jag kommer inte stå där. Och det, jag har lite samma problem med giftermål. Mm. Så här, svär inför Gud att ta det henne. Liksom, vad fan då? Mm. Alltså, kom igen.
Så vad fan då?
men hur länge, men jag får väl respektera dem som har den tron.
Hur länge blev du kvar där då, sa du?
Nej, men alltså, vi var ju där nästan 7 år.
Till du var 14 då, typ?
Ja, alltså precis fylla 15 när jag kom hem.
Då kom du hem hit i Sweden?
Ja.
Ja. Med dina föräldrar eller utan?
Med.
Ja.
Hur var den krocken då? Kommer hem in?
Jag ska berätta. Nej, men jag ska
berätta. Vad sa du?
Jag ska dra faktiskt en jäkligt rolig story. Men först ska jag bara backa 2 år. När beskedet kom. Du gick in i den här garderoben. Jag satt mig och så torkade jag tårarna. För då, och
när beskedet kom, när det var 2 år kvar?
2 år kvar.
Ja.
Och det kommer jag starkt ihåg. Jag bara så här, torkade tårarna och så sa till mig själv, jag ska aldrig mer gråta. Det har jag ju brutit efter... Men jag grät inte på 14 år. Och sen så skrev jag med blått tippex i den här garderoben. Jag ska fan åka tillbaka dit någon gång och kolla om det står kvar. Men då skrev jag så här, ge aldrig upp. Och sen så har det varit ett mantra som jag har haft i hela mitt liv. Men där lovar jag mig själv att den dagen jag tar studenten, då drar jag hemifrån. Och det gjorde jag. Jag tog en väska och bara drog. Så åkte jag inte hem på 3 år. Och sen har ju... Min barndom förföljt mig under liksom min första delen av min uppväxt, så att jag har haft liksom ganska stora känslomässiga problem med anknytningar och så vidare. Men när vi kom hem...
Det är inte alls konstigt.
Nej, det vore ju jättekonstigt om
det
inte var.
Jag skulle tänka säga, det skulle vara... Finns det mer kaffe?
Ja, det gör det.
Jag skulle nog tycka att det var jävligt konstigt om du inte hade det.
Ja,
då skulle du vara en jävligt kall person.
Men, ja, berätta när du kom hem då.
Ja, men det var ju en total jäkla krock. Vi flyttade upp till Norduppland. Det är en håla.
Norduppland?
Ja, Gimo.
Ja, ja. Jag kommer från Norrtälje.
Ja, det gör jag. Ja.
Mm.
Norduppland, aldrig hört någon säga det.
Aldrig hört någon säga det heller.
Militärsnack.
Ska du ha?
Ja, men tack. Var ju så jäkla... Man hade ju drömt om det här i så många år att få komma hem till Sverige. Men man var ju så jävla offside. Hade ju inte koll på någonting. Jag har ju inte sett tv.
Nej.
Alltså, det låter löjligt att säga det. Så jag har ju aldrig sett Bolibompa liksom så här.
Ja, men du hade inga bra referenser.
Ingenting. Så att första dagen i plugget, det är ju ganska viktig ålder. Årskurs 8.
Ja.
Vallonskolan glider in.
Men kunde du fan svenska fortfarande?
Ja, men svenska. Jo. Svenska.
Du fick ju svenska skolning där nere också. Ja, det sa du ju.
Ja. Bara på tyska, svenska och swahili. Men jag glider ju in i plugget med ett par mjukisbrallor. Ovanpå dem så hade jag ett par rödgula fotbollstrumpor som stod ICA på, uppdragna ovanpå mjukisbrallorna. En flanellskjorta instoppad i mjukisbrallorna.
Okay.
Och en odalen lantmännenkeps med sån här solfilm på skärmen.
De är ascoola.
Ja,
nu ja.
Då var de inte så jävla coola, kan jag säga. Och sen en on-off-ryggsäck på ryggen med handen så här. Första skoldagen, årskurs 8. Så det blev ju en krock.
Ja.
Och då...
I och för sig, i Gimo så är inte den krocken jättestor.
Nej.
Fan, jag tror de går klädda så fortfarande där.
Eller kanske du tog modet till byn, så att säga.
Ja, jag var inget modelejare, men jag gjorde ju om hela Norduppland till...
Vad fan sa de då?
Nej, men de så här, de hade ju väl trodde vi var svarta från första början så här, men det var vi ju inte liksom. Vi gled ju in där och satte oss. Jag satt bredvid min brorsa och sen så men nu ska jag vara fan bara, nu ska jag berätta precis den här storyn som den var så här, jag var inte van med svenska maten heller. Så jag hade blivit ris i kistan, alltså omvänt. Som ni Och så sitter första dagen i lektionssalen så här, tittar lite snett åt sidan, får ögonkontakt med någon lirare så här, hejar lite. Han pekar finger.
Som man gör.
Och sen så lägger jag, så ris i kistan så jag lägger en smygare. Och skiter i brallan.
Första skolan?
Ja, första dagen i skolan.
Oh, jävlar, vilken bra start.
Men det var ingen som märkte det. Jag viskade åt...
Drick inte upp getingen där nu för helvete.
Jag fick en geting i mitt kaffe här. Oh, ja.
Jag viskade åt brorsan så här, bara gick åt helvete. Han bara, ja, men... Och så gick jag på muggen, skickade ju jarlingarna in i papperskorgen. Men då var det ju sån här... Ja, just det. Dessutom var det sån här blommiga y-frontskallingar. Så jag räddade ju situationen. Jag slängde ju ner dem i papperskorgen och jag körde ju italiana ut där ingen märkte någonting. Satte mig där och bara, det gick ju bra. Och var bara det att på den här internatskolan vi gick på, där fanns det ju 30 elever. Vi hade ju sån här personal som hjälpte till med bland annat tvätt. Och då hade de broderat in T. Fogelqvist.
Ah,
alla kläder.
Och så hittade någon.
Inklusive, det fanns bara en T. Fogelqvist fan i hela Sverige. Och de jarlingarna hittade dem och hängde upp på en pinne, en sån vägpinne på skolgården. Mm. Och dansade ju indiandans där kring. Och det var första dagen i plugget.
Första dagen.
Och så hade jag ju...
Du var värd bättre där, känner jag.
Ja, men så hade jag ju extremt stort bekräftelsebehov och det blev ju helt omvänt första dagen i plugget.
Shit,
alltså. Ja, så du fick...
Men den kan man garva åt idag.
Ja. Men blev du stökig sen då?
Jag kommer fortfarande ihåg att jag la en riktig jävla brakskit i trean typ. Och alla skrattade. Det var också så här traumatiskt för mig. Det var bara en bra vanlig jävla brakskit.
Ja, jo.
Jag har ju lagt många sedan dess.
Ja, det ska gudarna
veta. Men den minns jag.
Men var du stökig i...
Nej, alltså jag har alltid haft ett så här extremt stort rättspatus. Så här. Jag har alltid velat göra rätt.
Ja, för du är polis idag. Jag vet inte ens om vi har sagt det.
Jo, vi sa nog det.
Ja, jag halkade in på liksom det. Men det stod, jag stod och valde mellan försvaret och polisen. Så. Men alltså, jag har alltid haft ett stort rättspatus. Men sen har jag ju varit otroligt lättkränkt under mina yngre ungdomsår. Så att det har ju blivit en hel del liksom, slaggis. Men jag fick ju nästan alltid spö, för jag är jäkligt dålig på att slåss. Men det var ju typ något sån här självskadebeteende snudd på. Det spelar ingen roll om det var 3-4 stycken. Var det en oförrätt så här bara, men kom igen då. Jag visste att jag skulle förlora.
Okej.
Okay. Men...
Men ibland måste man det var ta liksom, matchen i alla fall.
Det var kanske så det... Om svar på din fråga där, Macken, om stökigheten. Det skulle i så fall vara att jag hamnade i bråk. Men jag fick typ alltid stryk.
Har det fortsatt upp i polisåren?
Nej.
Så här. Men vadå? Stopp i lagens namn.
Jag är fortfarande väldigt dålig på slåss. Men det handlar inte om det. Det handlar om det mentala spelet.
Ja, gud.
Liksom, man kan ju vika ner vem som helst med att vara...
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Ha en attityd.
Jo, men exakt.
Ja.
Men och sen så kom du in, sen skulle du göra lumpen.
Ja, men det var viktigt. Eller jag började, gjorde alla idrotter som gick att göra.
Du bodde i Gimo här
fortfarande. Jag bodde just det. Mm. Ja, men det, den kan jag bara dra snabbt. För, ja, men, kalsonger...
Gimo ligger i närheten av Knutby.
Nej,
nej, var ganska...
det var åt andra hållet. Men, kalsongstarten var ju, det var ju en miss.
Ja, det var
missräkning. Men sen så hade jag ju löptränat de sista åren i skolan. Vi bodde på en högplatå på 2,500 meter. Så jag hade ju bloddopat mig indirekt. Liksom. Jag är ju...
Ja, du hade mycket röda blodkroppar. Ja,
så när jag kom till plugget så är det ju alltid den här, ni vet, kommer ihåg det, man skulle milloppet liksom. Och jag hade ju liksom, jag sprang ju lika som ett moderlejon, såg ut som en fågelskrämma, men jag kom ju tvåa.
Ja,
ja. För jag hade ju liksom så mycket röda blodkroppar. Och då vägde jag ju upp kalsongstarten. Och då insåg jag att om idrott och sport, det är nyckeln. Så jag började hålla på med allt som man kunde. Och sen så när det var dags att göra lumpen, så då bara, men jag ska bli fallskärmsjägare. Det är liksom absolut svåraste vad jag hade läst mig till.
Uh-huh.
Så då gjorde jag allt för att liksom komma in dit.
Och du blev fallskärmsjägare?
Ja, jag blev det och genomförde den utbildningen. Kom igenom det lilla nålsögat, men då hade jag en inställning om att alltid vara bäst. Och det är ju en ganska dålig inställning, för att du misslyckas ju varje gång, för det finns alltid någon jävel som är bättre. Så då ändrar jag det precis när jag började på FJ, så ändrar jag att jag ska alltid göra mitt bästa.
Ja, det är ju smartare.
Och jag la till ett
man kan gå in i att han alltid ska vara sämst, så han blir aldrig besviken.
jag tar ut förlusten i förtid. Så kan jag, har jag något att fira i alla fall. En liten stund.
Ja, men då vann jag varje gång, för då gjorde jag alltid mitt bästa. Så, och då lyckades jag ta mig in dit och sen så rullade det på.
Och sen blev du lite yrkessoldat, eller?
Nej, ja, det kan man väl indirekt säga. För jag tjänstgjorde något år inom Försvarsmakten och utbildade lite förband. Och sen så var jag utomlands.
Vilka länder var det? Får du säga det?
Ja, absolut. Jag var i Kongo och Kosovo, bland annat.
Kongo, hade du användning av språket då?
Jo, det hade jag.
Kongo-Kinshasa, eller vad fan heter det?
Kongo-Kinshasa och Kongo-Brazzaville, det är ju de två huvudstäderna i forna Zaire.
Ja, just det.
Men de pratar ju lingala, franska och swahili i Kongo-Kinshasa. Det är det stora landet. Så där hade jag nytta av swahilien. Och sen rullade det på där. Sen satt jag och klurade på om man skulle söka till försvaret eller polisen. Och det blev...
Var du inte nära att hamna i franska främlingslegionen?
Jo, jag fick i samma veva som jag sökte polisen, så fick jag för mig så här, men nu, för jag hade tjänstgjort med en kille från legionen i Kongo som blev en jättenära vän. Jag blev helt fascinerad liksom, och såg det som ett äventyr. Så att jag, det lilla jag hade då, för jag har aldrig haft en bostad. Jag har alltid bott liksom på en soffa eller i andra hand. Och då satt jag faktiskt ut i en loppis och sålde allt jag hade. Så upp med från mitt dåvarande jobb på SAS Arlanda. Och sen så köpte jag en enkel biljett till Marseille. Och sen bara, nu drar jag ner. Och sen så fick jag, en vecka innan jag skulle dra, fick jag antagningsbeskedet till polisen. Och ja, då var jag tvungen att ta ett vägval.
Så, men Främlingslegionen, man har ju hört så mycket. Men om du har haft en bästa kompis som, för där man signar väl upp sig typ på 6 år eller vad det är?
Ja, 5 år. Och sen kan du förlänga om du vill.
För det har man ju hört att där är ju alla är ju typ före detta kriminella. Och...
Ja, men det är ju en... Till viss del är det sanning om man backar bandet många år. Men 91 var ju första gången de gick in i Jugoslavien tillsammans med FN. Och FN skulle aldrig godkänna. Rent logiskt så är det ju någonting som har hänt. Jag tror på 80-talet så avskaffade de formella bordellerna inne på regimenterna och så vidare. Så att de har ju haft en långsam förändringsprocess. Men det finns fortfarande... Legionen är ingen domstol.
Mm.
De dömer ju inte de som kommer hit. Så är du inte dömd så är du välkommen. Så indirekt kan det ju finnas många som är har gjort dumheter.
Men
det är inte bara, det är inte alla, och de kanske inte går så bra för de kanske har det som sitt sista val.
Mm.
Sen finns det de här som åker ner och gör det som ett äventyr och har något att komma tillbaks till. Mm. De brukar,
men är det så här superduper elitförband eller är det,
alltså jag har aldrig varit där så jag vet inte, de har ju, nu kommer jag inte ihåg vad det heter, Krapp eller något. Jag kommer inte ihåg exakt vad det heter, men de har ett, efter 5-6 år så kan du söka till deras typ ett förbandsnäpp upp, men nu känns det som att jag sitter och pratar om jag vet att det är så, men jag kommer inte ihåg vad det heter.
Skitsamma.
Ja. Okej, men då kom du på polishögskolan i alla fall.
Ja, men då valde jag det så här, bara, nej men okej, jag väljer bort legionen, det är fine. Och sen så körde jag alltså valde jag polisyrket.
Och nu 13 år senare är du fortfarande polis.
Ja, men det. Det. Och det är liksom, det är ju ett yrke som passar mig väldigt bra. Jag trivs med det, men det är ett yrke. Det är inte min identitet.
Nej.
Och för mig är det en väldigt stor skillnad.
Mm.
För din identitet är det här tältet vi sitter under, nämligen Makita spons. Jag har aldrig sett så mycket Makita grejer som du har här. Termosen är till och med Makita.
Ja, jag har mycket Makita grejer.
Får du ut av dem eller har du bara blivit tokig?
Nej, jag har faktiskt samlat på mig genom åren otroligt mycket. Sen har jag fått ett par grejer och har liksom att använda, men det mesta har jag liksom köpt själv, för att jag har hittade det här med byggnation. Det blev ju min.
Ja, för du har ditt Insta-konto där du inspirerar människor och får människor att må bättre och får människor att göra saker. Och vad är det du förmedlar där? Vad är det du gör? Är det ditt bygge av den här poolen som har varit någon form av inre resa för dig? Vad har det betytt liksom?
Jag vet inte, hur mycket tid har vi kvar egentligen?
Ja, men det är bara att köra.
Vi kommer ändå klippa bort din röst sen.
Nej, men där måste jag
lägga musik istället.
ta
i bakgrunden, ta något fågelkvitter.
Ta något klickspråk då.
Ja, precis. Exakt.
Nej, men där får jag nog backa bandet lite kort. Och jag är ju 42 idag. När jag var 30, då hade jag rest i ett 100-tal länder. Och hade aldrig haft ett eget fast punkt.
Mm.
Otroligt rotlös och kopplat till liksom det här med bekräftelsebehov, anknytning. Jag var, alltså på ett sätt ganska fuck up, men jag var ju fortfarande så här ordning och reda. Jag betalade mina räkningar och gjorde rätt för mig liksom så, men jag hade 250 000 i skulder och det mest värdefulla jag hade var ett PlayStation 3. Och så hade jag liksom varit polis i 2 år och bara, vad fan Tobbe? Du 30 år, då känslan var så här, du är fan mitt vuxen nu.
Alla börjar skaffa barn.
Ja, men liksom så här, du har fan inte ett jävla skit. Vad är du för loser? Och det var ju kopplat till en extremt dålig självkänsla. Men då tog jag faktiskt ett aktivt val. Jag bara, nej men, ingen kommer ge mig någonting så här. Men däremot så har man, så kommer jag ihåg det jag sa, liksom, ge aldrig upp. Och då bestämde jag mig så här, men okej, bra. Jag fixar det själv. Och sen så satte jag mig köpte 5 kollegieblock, la en dag på 5 hantverksyrken och så bara googlade jag allting, skrev ner det jag kunde, elektriker, VVS och så vidare och så vidare. Och sen så köpte jag 3 Makita-maskiner och så fick jag låna pengar av en polare och köpte någon lägenhet. Och så började renovera den, alltså dygnet runt. Och så gjorde jag mig skuldfri och sen så rullade det på, så att jag jobbade extremt hårt 2-3 år och sen så skaffade jag det här stället med min, då hade jag träffat en tjej och gift mig. För jag tänkte bara, nu jäklar, men jag var ju fortfarande så här, jag var ju inte där känslomässigt.
Mm.
Så efter ett halvår så hon bara, du, jag drar.
Mm.
Så hon drog och jag bara så här, shit, det här är det första stället som liksom jag är mitt.
Mm.
Och nu förlorar jag det. Så då skaffade jag 3 jobb. Googlade bankmöten, köpte en portfölj och en ny skjorta. Och sen så skrev
stoppa ner dem i träningsoverallsbyxorna, drog fotbollstrumporna över kepsen och matryggsäck.
Alltså, och sen så skrev jag 8 brev till alla stora låneinstitut. Fick inget svar. Och då skrev jag ett nytt brev som var dubbelt så långt. Och då fick jag ett svar. Det var Nordea hörde av sig. Så jag fick ett bankmöte med dem. Gjorde ju en så här riskanalyser. Jag såg det som en militär operation. Och så gjorde jag riskanalyser, diagram, kartor med hur området skulle liksom exponeras och så vidare och så vidare. Så satt jag 2 timmar med jordens jävla LP-skivor under armarna. Och hon bara så här, du spricker på alla kalkyler.
Men här har du pengarna.
Nej, det sa hon inte då. Men så åkte jag hem och skitledsen. Och i den vevan så hade mitt ex, vi har ju skilt mig, min syster hade hängt sig.
Oj.
Jag hade inbrott i huset inom loppet av 3 månader. Och så satt jag och bara, nu kommer jag förlora mitt första stället där jag känner en trygghet i hela mitt liv. Och så tänkte jag så här, finns det någonting som är positivt? Ja, jag kan gå. Och så gick jag runt hela dagen och tänkte på, fan vad skönt att jag sitter i rullstol. Och sen så en vecka senare så får jag ett samtal. Det har jag tatuerat in det datumet på armen. 23 december 2014. Så ringer hon och bara, helt otroligt. Jag vet inte, men lånekommittén har godkänt din låneansökan. Och jag har varit med 2 gånger på att man har sett en persons situation. Men du gjorde ett så starkt intryck så du får lånelöftet. Och då satt jag under de 2 tallarna som jag har sparat. Det var i skog. Allt här var i skog då. Mm. Så tog jag en flaska whisky, tände en brasa. Och så tittade jag upp mellan tallarna. Och såg stjärnhimlen. Samma stjärnhimmel som jag satt och tittade på i Afrika.
Så fick du en kott i ögat. Och det var den historien.
Alltså där, och där kände jag så här, shit, jag har ett hem och jag har inte bara ett hem, jag har ett träd också. Mm. Och så vände jag mig om och tittade ut i skogen och sa att där ska jag bygga en pool i formen av Afrikas karta. Och sen vaknade jag bakis dagen efter och bara, vad fan har jag gjort?
Men då kan man ju ångra sig och tänka så här, nej men fan, det är ju ett jättehögt berg. Det var en dum, jag var full och tänkte på en pool på ett berg. Ja. Jag skiter i det, men det gjorde inte du.
Nej. Och där var jag fortfarande ganska så här osund i mina så här mål. Jag har alltid haft stora mål och jag har genomfört dem. Jag har aldrig kunnat känt glädje. Jag har aldrig varit nöjd med det jag har presterat. Och jag har lyckats med det mesta jag har gjort, men jag har aldrig känt mig liksom nöjd. Och det var kopplat faktiskt återigen till legionen. Legionens 4:e budord. Målet är helhet, ska genomföras till varje pris oavsett kostnad. Och det kan ju vara bra i vissa situationer, men kanske inte i vardagen. Men då börjar jag så här, bara, hur fan ska jag bygga det här? Jag har inga pengar, jag vet inte hur man gör. Nej, det löser sig. Och då byggde jag ett attefallshus som jag hyrde ut. Och då kunde jag ha ett jobb. För jag hade ju 3 jobb, jag insåg att jag kommer ju fan jobba ihjäl mig. Mm. Så då gjorde jag det. Och det gjorde jag också helt själv med Google. Och sen så satte jag igång med det här för 4 år sedan. Alltså det här är alltså själva berget.
Mm. Ja, vi sitter uppe på en höjd här nu. På en liten altanaktig historia. Och tittar ner över den här poolen som är formad som Afrikas kontinent.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Ja, det är en rejäl jävla altan.
Ja, det är ett par kvadratmeter det här.
Alltså, det är som sagt, det är mer än ett pool. Och i början så var det inte särskilt sunt. Alltså... Jag jobbar ju extremt mycket, 16-17 timmar per dygn efter nattpass, innan kvällspass. Gjorde allting själv, bar upp tusentals ton. Och där hade jag också träffat en ny tjej och gift mig.
Du gifte 2 gånger.
Fan, du gifter det direkt, känns det som.
Du säger ganska kraftiga grejer lite så här i förbifarten. Giftermål och det här om din tragiska med din syrra.
Ja.
Ja. Det kommer liksom som en liten passus bara.
Och sen de flesta kanske så här, jag börjar skriva en bok eller liksom för några anteckningar för att bearbeta det här. Eller, men du bara, jag ska bygga en pool.
Ja.
På ett berg.
På ett berg.
Hur fan fick du ett hål i berget? Aha. För poolen?
Borra ut det för hand. Sommaren 2018 när det var som absolut varmast.
Med sån här smygdynamit?
Nej, jag hade inte råd med det. Så jag handborrade 300 hål och sen spräckte jag det med en sån här luftburen darda med hydraulisk. Sån, ja.
Så du har nervskadat hela armarna nu?
Ja, sån här jävla jag har kört. Fy fan vad hemskt det. Man vibrerar ju 4 dagar efteråt.
Ja, han har inte mycket tandsten kvar.
Men det roliga med det var att de första 2 åren då körde jag hade inte Afrikapoolen. Jag körde bara på mitt egna konto. Och då var jag ju idiotförklarad. Jag har ju liksom alltid försökt passa in.
Ja, ja.
Och kopplat det här med alltså, risig självkänsla. Jag kunde ju liksom aldrig vara nöjd eller stolt med någonting.
Mm.
Men så var det en tjej som skrev någonting till mig. Hon bara så här, jag har haft en väldigt jobbig period. Och att följa dig har gett mig glädje och inspiration. Jag bara, va? Kan jag inspirera? Och då tänkte jag så här, vad fan. Då startade jag Afrikapoolen förra vintern. Alltså den har ju bara funnits i 1,5 år.
Mm.
Och sen så tog jag alla filmer jag hade filmat. Så klippte jag ihop så att det skulle bli som en röd tråd. Fram tills april 2020. Då var det nutid. Och då hade jag typ 400 följare. Och sen blev det någon sån här...
Jo, men vad fan, folk blir väl inte inspirerade av att du bygger en pool? Det måste ju vara att du skriver massa saker. Man blir inte, han bygger en pool, jag ska förändra mitt liv här nu. Det måste ju vara på grund av att du förmedlar någonting annat.
Ja, och det är lite så här, strax innan jag startade Afrikabond, då hittade jag faktiskt, nu pekar jag på mitt köttbörsträd där, men det är...
Ett träd. Och du satt under trädet.
Där, pusselbiten.
Aha.
Och där så bara så kapitulerar jag typ såhär, fan Tobbe, nu är jag less på att försöka passa in och vara alla, alltså, och det vart så starkt. Så jag bara såhär, men fan, nu ska jag bara vara mig själv. Och sen så bara, jag ska inte leta någon trygghet hos någon annan. Jag ska fan vara trygg hos mig själv, för den kan aldrig någon ta ifrån mig.
Mm.
Och då blev det bara ett självspelande piano. Jag blev såhär bara, allting blev så här mycket enklare.
När du slutar söka yttre bekräftelse.
Ja.
Mm.
Och så,
men det är en sak att säga eller tänka det, men det är väl, det kan ju vara svårt att...
Ja, men det,
eller i och för sig, jag kan fatta den, för jag får bara lägga in en passus här. Ja. Jag var, när jag hade min första riktiga flickvän för massa år sedan, när jag var ung och häftig. Så, men när jag var runt 20 där, så liksom jag var väldigt svartsjuk och tyckte det var jobbigt. Hon gick ut med sina kompisar och jag var så här, fan, liksom. Ja, jag tyckte det var jobbigt, och efter ett tag var det så här, den enda som mår dåligt av det här, för jag vill ju inte säga det till henne liksom, hon, det märktes ju såklart på olika sätt, men det var ju bara att jag var, men då så här, jag kan ju aldrig kontrollera en annan människa om jag inte låser in någon i en källare. Så till slut var det så här att släpp det, om hon nu skulle vilja vara otrogen eller göra något annat, så är det ju inte meant to be att det är vi två. Så på något jävla vänster lyckades jag få den här, alla de här jobbiga känslorna, bara så här. Ja, men då är det väl inte meningen. Då är bara, och det var så här, gud vad skönt. Så då kunde jag faktiskt med tankens kraft bara, nej men så är det. Sen kan det ju vara jobbigt och man kan ha ont i magen ändå. Men det var liksom från 98% svartsjuk så gick jag ner till typ 4%. Mm. Otroligt skönt.
Ja.
Nej, men det, jag kan bara hålla med om att jag har byggt min karaktär, om man säger så, på attribut liksom så här, och byggt ett CV, så det var jävligt viktigt för mig. Det är klart att det är viktigt att vara hel och ren och liksom ha ett liksom ett fint yttre, men det är inte det viktigaste längre, utan
och ändå lägger du upp varenda jävla bild med dina magrutor som man speglar sig i poolen här. Men så ska man börja göra det.
Ja, gör det.
En magruta, jättestor.
Ja.
Nej, men det jag skulle komma här, för att den starkaste muskeln vi egentligen har, det är ju liksom det du var inne själv på här nu, liksom att med tankens kraft kan man faktiskt förändra jävligt mycket.
Mm.
Och där startade jag Afrikapoolen och insåg att fan shit, att vara mig själv, för att jag har ingen agenda med det här. Det här var liksom bara, men jag ska bygga den här poolen. Och sen så valde jag att dela väldigt mycket i det, för att när jag sprang runt här på vintern liksom och hösten och bara slet och det var bara stort härke, så tänkte jag så här, men fan vad kul, ett problem. Då kommer jag ju, ett problem är ju skitroligt, för att när jag har löst det så kommer jag få endorfiner i kroppen, jag kommer få bli belönad, jag har lärt mig någonting nytt. Och så sådana små grejer så här, så att hela det här blev ju jävligt roligt, och då delade jag det i stories. Och då insåg jag att, som du var inne på det här, det liksom att folk är ju inte intresserade av att se mig bygga en pool. För det finns hundratals pool- och huskonton.
Ja. Men finns till och med företag som lever på att bygga pooler.
Ja.
Ja.
Och där någonstans har jag förstått att okej, den dagen jag blev mig själv och bara mig själv på riktigt, utan agenda, alltså jag är väldigt genuin, då hjälpte det många människor. Det är nog den finaste komplimangen jag har fått. Jag har hundratals meddelanden med folk som så här: tack, jag har gått igenom en skilsmässa. Jag bara, men fan, jag bygger en pool. Jag har inte fattat det förrän liksom nu, att vänta nu, det finns små delar i det jag har, den story jag delat.
Ifall det är någon som inte fattar det, du har ju naturligtvis delat mer av din historia under det här och liksom använt den här poolen som någon form av, eller alltså poolbygget som någon liten kanal för egen terapi på något sätt. Och så har du berättat del av din historia, och det är det som folk hörsammar där de följer dig.
Ja, ja. För jag tror att jag nosar ju på alla hantverksyrken om vi kommer till den delen. Och sen så har jag ju delat jobbiga minnen, trauman och tankar och reflektioner. Mm. Och det finns så mycket där som folk kan relatera till. Alla kan relatera till någonting. Det var någon som skrev så här, bara, men din historia, även om det bara finns ett litet kon, så kan man relatera till det.
Jag tror att det är jätteviktigt för människor som mår dåligt generellt. Att, för när man mår som sämst, så tror man alltid att man är ensam i det.
Mm.
Oavsett om det är att du har förlorat någon, eller att du är... Det räcker med att du har blivit att du är olyckligt kär, så tror du att du är den enda i hela världen som är det.
Ja.
När du mår riktigt jävla pissigt, så tänker du, ingen annan i hela världen kan må så här dåligt som jag gör nu. Fast det är 73% av världens befolkning mår precis lika jävla pissigt.
Men kan du
det är viktigt att se att faktiskt, vet du vad, jag har också mått så där dåligt, eller jag mår så dåligt, eller jag har gjort det och jag tog mig ur det på det här sättet liksom.
Men kan du ta till det där då? När folk hör av sig och bara, jag stod på ett broräcke för 2 dagar sedan och nu ja. Inte kanske tack vare, men en liten del på grund av dig, eller tack vare dig, så fick jag bättre tankar.
Ja, och det är faktiskt så här jäkligt häftigt att så här, som jag då, som har haft det stora behovet av att få bekräftelse, och jag har fått det, men jag har aldrig kunnat ta emot det.
Mm.
Och idag så har jag lärt mig så här att lyssna på dem. För att det klassiska är ju så här, om man får en komplimang eller någon säger någonting så här, nu tar jag det, så bara, men fan, du är så jävla grym, Mackan, fan, du har gjort skitcoola liksom program och du är en framgångsrik entreprenör.
Ja.
Och så det lättaste är ju att säga så här, men vad fan, du är ju grym.
Ja, ja.
Och det man gör då egentligen är att så här, du säger att jag har fel. Indirekt. Men det naturliga är att slå ifrån sig det. Och då kanske jag har tagit mod till mig, så här, vad fan, jag tycker verkligen det här, jag vill verkligen säga det, och så säger jag, och så säger du indirekt, nej, men du har fel, Tobbe. Och det har jag lärt mig, för jag gick nämligen till, det är min bästa investering, för 2 år sedan efter separation 2. Då gick jag till en psykolog 10 gånger. Det är den absolut bästa investeringen jag har gjort. Och han lärde mig den här delen. Han bara...
Han räckte det med 10 gånger för dig alltså?
Ja, men jag
tror... Peder upp i 25 000.
Jag tror jag lade en 300 på den här skiten.
Ja, men just den delen. Och jag kommer ihåg första gången när jag praktiserade det. Då var det någon som sa, fan vad duktig du är, Tobbe. Jag bara, nej. Och så bara, tack. Och så gick jag ut. Och då kändes det till och med bra så här. För det var hennes åsikt.
Mm.
Och jag lät henne ha den. Och det kan jag tänka på nu när folk skriver de här, ibland så blir det så här lite overkligt så här, hur för det är ett faktiskt exempel så här, folk, någon har stått bakom ett broräcke, bara, jag vill bara tacka dig för att jag lever. Och vad svarar man på det? Men då är det så här, det är faktiskt den finaste, det är många med dem, det är de finaste komplimangerna jag fått, för att det är till mig som person, för att jag är mig själv. Mm. Jag har ingen agenda.
Mm.
Jag bara gör min grej. Och det kan jag bli väldigt, väldigt glad för.
Mm.
Men det tycker jag att man ska fan... Det är ju jättesvårt. Mm. Men ändå försöka. Som Peder som har sitt liksom det här barndagen, eventet.
Mm.
Det liksom, han hjälper liksom barn som har haft det svårt och föräldrar. Ja, men sådana familjer. Och det är väldigt många som tackar och liksom, fan vad bra det här var. Och även fast barnen kanske senare går bort, som det händer tyvärr, så är det ändå så här, det var en ljus glimt på den här mörka, sorgliga resan.
Ja.
Och jag har ju också fått massa meddelanden av folk som, ja men era program, ni, när jag var liksom, ja, jag var också på väg att liksom avsluta mitt liv, så kunde jag ligga hemma på eftermiddagen och kolla på era program och satt och liksom kom på mig själv och skratta. Mm. Och liksom så här, fan, ni hjälpte mig verkligen. Jag vill bara tacka. Massa sådana mejl har jag fått. Och jag sen så du, och det är väldigt svårt, det är väldigt lätt att bara så här,
jag håller med hundra. Jag är också jättesvårt att ta till mig när man får, jag får ju hundratals meddelanden om det här med jag håller på med mycket välgörenhet och sådana där saker. Och jag har jävligt svårt att liksom ta de komplimangerna på ett bra sätt, utan jag bara, ja, men det är sådär. Men det är klart man ska bli bättre på det. Samtidigt som man måste behålla en viss självdistans så man inte blir,
får hybris.
Man får ju inte få hybris helt plötsligt och börja tro att man är för viktig, om du förstår vad jag menar. Jag håller med dig, och jag skulle nog också behöva bli mycket, mycket bättre på att liksom bara liksom ta ett andetag när jag svarar och säga, fan tack, det var jävligt snällt av dig att säga det, istället för, vad fan.
Ja, men det är ju precis som du sa.
Jag har varit expert på det.
Jag har
lärt mig att säga så här, tack, vad snäll, vad glad jag blir, tack så hemskt mycket, och sen punkt. Inte försöka skämta bort det eller vända på det, utan bara så stanna där. Och det känns jättebra.
Nej, för man förstår ju, det tar ju fan ett visst mod att säga det till någon annan människa ibland. Jag tänkte, då kom in någon på någon mack häromdagen och tyckte att podden var så jävla bra och så här. Fan, det kräver ju lite mod att komma igen och säga, fan, ja men tack som fan. Fan, vad snäll du är som säger.
Jag ska passa på att säga, fan vad bra ni är, ni två. Vad tack. Duktiga ni.
Ja.
Lägg en treöring till.
Alltså, det finns ju skillnad på äkta och fake också. Det gäller ju, här, ska du ta den här som du la bredvid?
Oj, den hamnar nu.
Den använder jag. Ja, jag tog den med handen. Ja.
Jag måste bara säga, syrran här.
Hunden som jag har i knät. Den enda hundrädda människan här. Hunden lägger sig på mig.
Det är faktiskt Maddes hund. Men hon är ju rädd för nya människor. Nu ligger hon ju typ i ditt knä, Macke.
Jag vågar inte riktigt klappa henne, för all hon hugger mig. Fast hon verkar väldigt snäll.
Ja.
Kolla, nu kommer hon här. Eller ni ser ju inte
jag
det
som hon. Jag tycker hon verkar alldeles hur chill som helst, den här hunden.
Hörrni, ni måste ju ta lite bilder vid poolen.
Ja. Men, och nu är du liksom, känner du att du är framme nu på något sätt? Har din resa, har du liksom någonstans landat i dig själv? För det är det vi har suttit och pratat om hela tiden. Känner du att du liksom är i mål, eller har du en bit kvar på din resa?
Jag har insett att jag kommer aldrig komma i mål.
Nej.
Men jag har kommit så jävla långt. Så att resterande resan kommer egentligen bara vara underhåll och förbättringar. För jag kommer aldrig sluta vara nöjd.
Hur bra kontakt har du med brorsan och resten av systrarna?
Jag har väldigt dålig kontakt med min familj. Men ensamheten skrämmer inte mig längre.
Men alla barn har hanterat det här på olika sätt.
På olika sätt. Ja. De har kontakt, de umgås.
Mm.
Jag har valt att leva själv här. Men den stora biten i alla fall har jag gått igenom och tagit mig igenom.
Mm.
Och jag kan liksom idag bara så här, vara glad, nöjd av det jag ser i spegeln. Och då är det ju inte det fysiska, utan liksom det mentala. Så här, fan Tobbe, vilken bra plats jag är på.
Mm.
Jag öppnar grinden, kommer hit, jag har skapat det här. Här kommer min bas vara. Nu...
Och du kan behålla den känslan.
Ja.
För det är det jag tycker är, det är också en passus, men jag är jävligt dålig på. Jag kan minnas att, du vet, man har gjort någon grej för någon annan. Jag körde en kille, det är några år sedan nu, som hade som en dröm att åka i en bil som jag hade då. Så åkte jag till honom 25 mil bort, och så åkte jag runt med honom en hel dag, och hans föräldrar och alla skrek och garva, och han skrek och garva. Men han var så sjuk, han hade som cancer, så att man, när jag kramade honom, så kände man knölarna utanpå. De hade slutat all behandling och sånt där, så det var bara palliativ vård. Han var jättedålig, han var 12 år gammal. Alexander hette han. Och när jag åkte därifrån så hade jag en sån enorm tacksamhetskänsla i mig på det sättet. Dels att jag fick dela den här stunden med honom, men dels liksom tacksamhet över vad bra jag själv hade det.
Mm.
Alltså, jag hade en enorm känsla av, det spelar ingen roll vad som händer, jag har det, alltså jag är välsignad med mitt liv. Och ska vara tacksam för det varje sekund jag har. Sen går det 2 dagar, och sen typ spiller min dotter ut mjölk på bordet, och så vad fan, så skäller man ut ungen för att, och då blir jag, förstår du, att man jag kan inte stanna kvar i den där känslan. Och det tänker jag ofta på, att man liksom, man landar i någonting där man verkligen mår bra och man känner tacksamhet, men det är så svårt att stanna kvar i den i den viben. Är du med på hur jag tänker?
Ja.
Den kan jag bli irriterad på mig själv, att man inte liksom är en bättre person på det sättet att man liksom, vet du vad, jag är skittacksam, jag är så jävla glad för att jag har det jag har och bla 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 bla, allt det där som man skulle vilja.
Men jag tror det är vanligt att om en folk som
man ramlar tillbaka i gamla mönster.
Om en folk som överlever kanske en supernära döden och sen klarar sig, så är det så här, nu börjar livet, jag ska ta vara på varje dag som är, att det vore den sista.
Exakt
det tror jag hör. Det håller ju bara i max 3 månader.
Ja, och sen är man
samma sak om man köper en Ferrari. Och då är man svinglad i 2 veckor. Sen är det
så här, 2 veckor max.
Men det ska man nog bara
skita i.
Nej, men alltså, jag håller med. Men om man är ute och reser i ett skumt land liksom.
Ja, men du kan inte se hur jävligt det kan vara.
Ja, men de enkla grejerna. Du kan inte dricka kranvattnet. Du måste dricka buteljerat vatten. Det tänds inte när du tänder lampan, så kommer du hem och så är du helt överlycklig. Fan, du kan bara dricka vatten.
Ja, ja.
Du går upp på natten och bara njuter och dricker vatten på kranen. Som du säger, 3 veckor senare, du kommer inte ens ihåg det.
Nej.
Och det enda egentligen, det enda man kan liksom göra, det är att använda huvudet att påminna sig själv på något sätt.
Men jag tror det är bra att ta de där stunderna man stannar upp.
Ja.
Som jag har ju tatuerat massor av grejer på armen som är min lilla bucket list sak som jag har gjort. Och ibland så råkar jag ju se någonting i spegeln eller något som bara, just fan, jag gjorde den där, fan vad coolt. Ja, men, och då blir man jag tror att man måste ta små pauser ibland och tänka efter vad fan man har gjort.
Jag är avundsjuk på dem som kan stanna i den där känslan.
Men vet du varför jag kan göra det, Peter? Det är mitt berg som jag fortfarande har kvar. Jag har ju dragit ner på tempot. Jag jobbar fortfarande. Men jag gör massa andra grejer. Jag träffar polare, jag hänger med Madde. Jobbar. Det händer skit i mitt liv. Men jag blir påmind. Alltså berget har ju fått en sån symbolik för mig. Så att när jag går upp hit och ska göra något, då blir jag ju påmind om det här vi pratar om. Så att jag blir ju påmind om att vara tacksam, njuta, vara glad, tänka positivt. Och där har jag en fördel att jag håller på här. Så det är sen,
du kan inte flytta du kan aldrig flytta härifrån nu.
Jag har sagt det att den dagen som någonting annat blir viktigare för mig, så
ja, då är det bara det,
kill your darlings liksom, så här, även om att det här är mitt liksom, jag har skapat det, så vet jag att finns någonting viktigare, kommer jag lämna det.
Bra.
Ja, men det är coolt. Jag tycker man får lite tankeställare, för man börjar tänka själv och man ska bli bättre på de där grejerna alltså.
Och det är en uppmaning till alla våra lyssnare då. Bli bättre av att njuta och komma ihåg hur bra man kan vara. In och följ Afrikapoolen på Instagram och glöm inte att följa Storfräsarpodden.
Det är alltså inte ett poolföretag.
Nej.
Som jag trodde.
Nej, det är Afrikapool-projektet. Stort tack för att vi fick komma hit och för att du delade med dig av en liten, liten del av din fantastisk och jobbiga historia.
Ja, jag är fortfarande lite lack på dina föräldrar, men jag ska ta det med dem sen.
Tack för att ni lyssnar, hörni. Hör av er storfräsarpodden@gmail.com eller någonting, så hörs vi där.
Ja. Ta hand om er.
Tack, tack.
Och var rädda om varandra.
Ja, ta hand om varandra nu. Kram, kram.
Hej.
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 Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.